Hej och välkomna till Vikingapodden och detta bonusavsnitt av säsong 2. Vi hade egentligen tänkt avsluta vår resa redan i Konstantinopel, men röster från öst tog oss till ytterligare en destination och den känns faktiskt också självklar på den här resan. Avsnittet kommer däremot vara lite speciellt, inte bara för att, som ni hör, lite mer juliga inslagen i bakgrunden, utan ni kommer säkert upptäcka lite fler små förändringar som ni inte är vana vid, men ni kommer nog känna igen det ganska bra ändå. Vi har kommit till Särkland och dagens gäster är professorer i religionshistoria båda två och de är verksamma på Stockholms universitet. Välkommen Susanne Olsson som har inriktning islam.
Tackar.
Välkommen också Olof Sundqvist som har inriktning mot fornordisk religion.
Tack.
Vad är det för plats vi har kommit till? Vikingatiden kan man kanske lägga till 750 ungefär. Och samtidigt så har det ju hänt en hel del i det som man skulle kunna kalla den arabiska världen. Om man då reser österut och kommer till Svarta havet, Bagdadområdet och det som vi kallar för Särkland. Vad är det för plats vi kommer till ungefär 750?
Ja, alltså det är ju, tror jag, en chock. Chockartad plats om man skulle komma ifrån de här regionerna, för att det är liksom ett område som har massa fantastiska byggnader, fantastiska tyger, kryddor, allting och mycket filosofi, teologi och naturvetenskap. Så att det är liksom en enormt utvecklad civilisation.
Och de som styr i området, de är ganska nya på plats. I 750, de här abbasiderna som har i sin tur tagit plats från umayyaderna. Är det korrekt?
Ja, precis.
Och vad är skillnaden på dem? Och vad gör abbasiderna till speciella i sammanhanget?
Alltså, abbasiderna, de lyckades ju få till en stabilitet under den här tiden i regionen. Så att det liksom fanns möjlighet att utveckla väldigt mycket av civilisationen och dra till sig väldigt många lärda personer från hela det islamiska riket. Och just Bagdad också var ju ett så här högsäte för kalifatet och kalifen. Så kaliferna som var på plats där drog också till sig väldigt mycket folk från olika områden. De såg till att texter från liksom, ja, de grekiska filosoferna blev översatta till arabiska. Och rationella teologiska diskussioner fördes där som, på ett sätt som man inte hade sett på andra håll i det islamiska riket. Så att det är en otroligt intressant plats och en smältdegel också. Men framförallt fanns det många väldigt lärda personer. Naturligtvis fanns det liksom den fattiga stora massan också. Men det är väl framförallt det här, den gyllene liksom eran i islam som man brukar lyfta fram från det här abbasidiska kalifatet.
Just det. Och den lockar ju nordbor, skandinaver dit, som ibland kallar för Särkland. Och det finns lite berättelser om nordbor som har visat intresse för det här området.
Ja, precis. Vi har ju information bland annat på runstenarna att en nordisk furste, eller en östnordisk, en svensk furste som hette Ingvar. Han begav sig med flera skepp i längs Dnepr och Volga och framförallt Dnepr. Och han kom ju ner till Svarta havet och troligtvis längs den norra kusten så begav han sig till det som man tror är Särkland, östra delarna utav Svarta havet. Och det här nämns bland annat på en fin sten som finns vid Gripsholms slott. Där det är en kvinna som reser en sten efter sin son som är bror med den här Ingvar. Och det talas om att de begav sig just till Särkland. Där har vi det här namnet. Det är lite omdiskuterat vad det här syftar på. En förklaring har varit att det har med silke att göra, att man kunde handla med silke där. Men det sägs också i inskriften att de gav örnen föda, det vill säga de gick under där i Särkland. Sen så finns det en isländsk saga också som nämner det här, och där sägs det att det var ett skepp bara som kom tillbaka. Och det var alltså inte en lyckad vikingafärd, utan det finns många olika teorier vad som hände där. Och historikernas åsikter går isär där. Det talas om att de tog sig upp mot Georgien bland annat. Och den där georgiska tesen är väldigt omstridd, så man får bygga på källor från de områdena då. Så. Men det finns nästan 25 stycken runinskrifter som nämner just Ingvarstågen. Så vi har väldigt bra källmaterial när det gäller resorna österut och ner mot Abbasidiska riket. Då.
Vi ska använda oss av några sådana som man använder som ögonvittnesskildringar till de här resorna. Och vissa har ju ibland velat få ihop det, att det är Ingvars resa som de ser och beskriver, och andra tolkat det på andra sätt. Vi ska titta lite grann på det så småningom också, några exempel. Men också Särkland, det finns ju flera teorier om ordet, Saracenas land.
Ja,
men också, och då vänder jag mig till dig Susanne, det arabiska ordet för öst, sark.
Shark.
Stämmer det?
Ja, alltså att ordet är shark på arabiska, det stämmer. Men jag vet inte om det finns någon koppling till ordet sark, tyvärr.
Nej.
Det kanske du vet, Olle.
Nej, alltså det finns ju ett nordiskt ord, särker, som betyder skjorta också. Och som finns i bärsärki, till exempel bärsärkar. Att de antingen var utan skjorta, gick utan skjorta, eller att de hade björnskinsskjorta. Så det, men som sagt, det är ingen som har satt ner foten riktigt här, utan det är väl ett latinskt ord som man också har tänkt just som har med siden att göra då. Så.
Ni som har följt med oss hela säsongen vet att det finns många termer för egentligen ungefär samma sak. Och de arabiska handelsresanden tycks ha beskrivit skandinaverna som Rus eller Al-Rusi, men också Majus, som betyder typ eldsdyrkare. Och varför de gjorde det återkommer vi lite till senare. Men om vi istället funderar på varför man ens stöter ihop de här skandinaverna och muslimerna från kalifatet. Vad är anledningen?
Ja, men det är väl många som är ute och rör på sig under den här tiden. Man vet ju också att det är liksom delegationer som skickas från kalifatet norrut och västerut. Och det är ju säkert som ett led också, att man vet att det är folk som har konverterat till islam. Man kanske vill få dem att ta till sig den sanna tron. Och på det sättet möter ju folk ut efter de här handelsplatserna och handelsvägarna också.
Och det finns exempel även i fyndmaterialet som tyder på detta. Där kan man se att varor och ägodelar transporterats mellan varandra och ibland med en viss mellanlandning. På Birka har man funnit en ring med Allah som inskrift i stenen. Dessa ringar beskrivs som vanliga fina gåvor av handelsmän som just utgick från kalifatet. Också bägare från samma område har man hittat på olika platser i Skandinavien, och även sidentyg och pärlor. Kristall infattade i silver som vissa skulle mena användes som förstoringsglas i guldsmide. Några av dessa varor och andra kom ända från Kina och Indien via den sidenväg som under vikingatiden förlängs till Skandinavien i större utsträckning än tidigare. Något som också är spännande är att vissa föremål har bearbetats på vägen. Det vill säga att silvermynt från kalifatet kan ha fått ett kors eller en runa, för att dessa symbolvärden är mer utbredda just i Skandinavien. På en av kannorna jag nämnde i början har någon förmodligen med sämre kunskaper i arabiska än vad materialet själv kommer ifrån ristat in ett meddelande. Och på vikter finns texter som imiterar arabiska, men som inte betyder någonting alls. Det tyder ju på att man ville åt föremålen och att de hade hög status, men i områden där få hade arabiska kunskaper. Silver är för övrigt någonting som man verkligen förknippar handeln mellan skandinaverna och kalifatet. Anledningen är att kalifatet utvecklade och ökade sin gruvdrift av silver, och då silvermynten blev fler och silverhalten blev hög. Dessa dirham bytte ägare i handel som betalning, men används också som smycken av skandinaverna. Skandinaverna tog med sig slavar hemifrån eller som de hade plockat upp på vägen och sålde till kalifatet, eftersom man som muslim inte fick köpa muslimska slavar. Men också päls från till exempel svarträv, valrosbetar och bärnsten. Sånt som man skulle kunna beskriva som lyxvaror egentligen. Det finns både likheter och skillnader mellan kulturerna, och en skillnad är att islam är missionerande. Det vill säga att de vill ha fler muslimer helt enkelt och sprida sin religion. Och det verkar inte skandinaverna göra anspråk på, eller hur Olof?
Nej, man brukar ibland skilja mellan etniska religioner och universella religioner. Och de här universella religionerna, buddhism, kristendom, islam, de vill sprida sig till alla folk då. Men etniska religioner, där är religionen sammanvävd med den kultur och den folkgrupp, den etnicitet som hänger samman med. Och den fornordiska religionen brukar man säga var en folkreligion eller en etnisk religion som inte hade de här anspråken på att berätta om sin tro utanför sin egen grupp. Då. Det var extremt sammanvävt med andra kulturella företeelser. Och vi har ju vissa väldigt fina arabiska källor då, som beskriver, som dessutom är ögonvittnesbeskrivningar utav nordbor. Och jag hörde att ni kanske hade haft uppe Ibn Fadlan tidigare, och han beskriver ju bland annat den här gruppen som kallas för Rus, och du nämnde Rutsi som är det finska namnet på svenskar och Sverige, som man tror kommer från Roslagen, Råden, och det har med ett militärt system att göra, alltså det är det här ledungsförsvaret. Även begreppet, namnet Ruserna, är väldigt omdiskuterat. Jag såg en som gick igenom, det finns 15-20 olika tolkningar, men de flesta icke-ryska forskare, nationalistiska ryska forskare, menar att det har med östnordiskt folk, de här som levde i Råden, och gör. Men han, Ibn Fadlan, han iakttar de här Ruserna när han är utsänd. Det är en delegation och det är en mission som de ägnar sig åt, och kommer upp till Volga-bulgarerna som lever uppe, alltså inte i Bulgarien utan vid Volga. Turkiska stammar fanns där, och då bedriver de handel där på platsen, och då ser man hur tydligt religionen är invävd i ekonomiska företeelser. De reser gudabilder på stranden och man bär fram offer till de här gudabilderna, och man gör det för att få framgång i handeln. Och om det inte går bra så fortsätter man offra ända tills man får framgång helt enkelt, så man ger sig inte. Så det är också ett typiskt drag hos så kallade folkreligioner eller etniska religioner, att religionen är integrerad i kulturen. Och ja, så är det ju delvis i islam också, om vi jämför med nutida protestantisk kristendom, där vi håller religionen isär från övriga samhället. Och delvis, men i islam är det ju annorlunda. Mm.
Och om vi går till Ibn Fadlan igen, som reser från abbasidiska kalifatet i början av 900-talet. Vad är hans uppgift och varför är det viktigt hans iakttagelser för arabvärlden? Varför är det viktigt att han skriver ner vad rusarna pysslar med?
Alltså jag tror att han var väl troligen med för att dokumentera det som de iakttog. Och själv var ju han en lärd person, att han kunde islamisk juridik och troligen andra vetenskaper också. Och jag skulle tro att ett syfte med hans resa var också att följa med och försöka lära ut rätt islam till de här turkarna då, som hörde till en annan juridisk tradition. Men samtidigt så verkar han också dokumentera saker ganska utförligt som man har sett på vägen, som att han skulle lämna till kalifen när han kom hem. Och kalifen var väl säkert också intresserad av vad det var för folk som befann sig i området, för att se om man kunde sprida islam ytterligare längre bort och inte bara få de här turkarna då att anamma rätt lagtradition.
För man har också ett politiskt intresse i och med en slags maktkamp med bysantinska riket.
Absolut.
Och då kan det vara bra att hitta lite bundsförvanter i östra Europa också kanske.
Ja, sen så tror jag att det att se de här vikingarna då, eller Ros, befinna sig på den här platsen och bete sig på ett sätt som troligen var helt chockerande för Ibn Fadlan, gjorde ju säkert att han noterade ännu fler detaljer kring vad de här gjorde och hur han uppfattade att de var från hans eget perspektiv. Det har ni ju säkert pratat om i någon tidigare roll, det här med att han betraktar dem som så smutsiga. Och det kan man ju också förstå från hans bakgrund och perspektiv, där man som muslim ska tvätta sig rituellt 5 gånger om dagen och renlighet var något som stod liksom väldigt högt i kurs. Så måste det där ha varit absolut den värsta kulturkrocken, och därför så gav han troligen stort utrymme till den typen av berättelser också, det som sticker ut.
Ibn Fadlan är ett exempel av en så kallad historisk källa från denna tid, det vill säga en nedskriven källa av några från kalifatet som stötte på skandinaver. Och de här källorna kan man också sätta ihop med andra historiska eller arkeologiska källor för att få en ännu bättre bild om vikingatidens kultur helt enkelt. Däremot får vi alltid komma ihåg att inte dra för stora växlar av en krönika bara för att de är få. Ibn Fadlan levde på 900-talet och 930 beskriver han ruser och en begravningsrit som de utför. Han beskriver att de är höga som palmträd med rödlätt hud och blont hår. Han beskriver också att de har kroppsdekorationer från fingernaglarna till halsen med mörkblå eller gröna mönster som liknar träd. Det har vissa tolkat vara tatueringar. Alla män, säger han också, är beväpnade med yxa, kniv och svärd. Han skildrar och förfasas över deras morgontoalett, deras hygien, det har vi varit inne på. Och han beskriver också en kungabegravning som vittnar om hur det har kunnat gå till. Vi kommer återkomma till några delar av det, men det finns några anekdoter som kan vara lite spännande också. Nämligen att hövdingen begravs i sidenmössa och att rusiska kvinnor bär gröna pärlor och silverdirham som smycken. Och det här stärker ju tesen om siden, silver och pärlor som högstatusvaror för skandinaverna. Apropå det vi pratade om förut, om handelsvarorna. Det finns fler beskrivningar. Ibn Qurdabe beskriver till exempel hur ruserna färdas på kamelkaravan mellan de viktiga handelsstäderna i kalifatet. Ibn Rushda berättar om ruserna som ett väldigt stiligt klätt folk som ägnar sig främst åt slavhandel. Han ger också ett exempel på en slags ceremoni när en rusisk far för en tidig far- och son-ceremoni. Fadern ger sonen ett svärd med orden: jag ska inte lämna dig med någon egendom. Endast det du kan förskansa dig med detta ska bli ditt. Om denna ceremoni var utbredd, kanske det kan förklara en del av de plundringar och den strävan av inflytande som verkar ha präglat många vikingar. Masoudi, han beskriver istället hur russiska krigare lyckas besegra en hel här av kristna och muslimer i trakten av dagens Azerbaijan, men att de sen går under. Senare, och alldeles snart, kommer vi också nämna flera, och då i samband med ögonvittningsskildring och beskrivning av skandinaviska kvinnor.
Ja, men då har vi information från de västra delarna utav Europa, från den iberiska halvön då, Cordoba, där vi har en som heter Al-Ghazal som nämner att man sände upp en person då till troligtvis till Norden då, och syftet var att man skulle alliera sig med dem i kampen mot frankerna. Och under den här vistelsen i norr så träffade den här personen då en furst och en furstinna framför allt, och han har ett samtal med den här furstinnan, och han vill inte vara allt för påflugen mot henne då, så på grund av att han vill ha respekt för hennes man, han vill inte vara för intim med henne. Och det där har lett till spekulationer kring hur könsroller fungerade i fornorden. Och
för kvinnan i
för
frågan.
För kvinnan, ja precis, att hon verkar ha varit så väldigt frigjord då. Och alltså i det vi känner till från det vikingatida samhället, så kunde männen, de kunde ha, alltså rika män, de kunde ha frillor och ha flera sexuella kontakter. Däremot så tror jag inte att det var speciellt rörligt för kvinnorna, som man kanske har spekulerat just i anslutning till den här berättelsen. Däremot så kunde kvinnorna ha viktig roll. Ofta säger man att kvinnorna styrde innanför tröskeln, alltså i hushållet, och en symbol för det var att hon gick med nycklarna i sin gördel. Hon kunde komma åt kistorna där man hade dyrbarheter, och så hon hade makt i hemmet. Och för oss religionshistoriker är det här intressant, och jag har själv skrivit en hel del om kvinnliga kultledare. Och vi har dels de som kallas för husfruar, alltså att de kunde ha rituella roller och utföra offer i hemmet. Sen har vi en slags kvinnor som agerade på en mer offentlig nivå som kallas för gudjor. Motsvarigheten, den manliga motsvarigheten, var en goddi, den som har med Gud att göra. Och de kunde enligt de isländska sagorna ha hand om hovbyggnader, om tempel. Och sen har vi de här som kallas för völur eller völva i singularis. Och det verkar ha varit en slags rituella specialister som ägnar sig åt sejd, att man genom extas och trans kunde sätta sig i förbindelse med andra världar. Och vi talade ju om Ibn Fadlan tidigare, och där kan vi ju notera att det är en kvinna som har en avgörande roll i hövdingabegravningen som du nämnde här tidigare. Det är hon och hennes döttrar som har rituella funktioner. Hon är den som faktiskt dräper den här slavinnan i den avslutande ritualen. Där.
Den så kallade dödsängen.
Ja, dödsängen.
Ja, men jag tänker på det här med kvinnor också. Det är kanske en liten parentes, men de här arabiska källorna då, eller den här Rasali exempelvis. Mm. Om han befann sig bland så här, nordbor som hade en annan samhällsstruktur och andra typer av könsroller, så kanske det här blev också väldigt påtagligt för honom som kom ifrån ett område där det var väldigt könskonservativt. Mm. Så det kan ju också hända att han lyfte fram det här som någonting mycket starkare än vad det faktiskt var i samhället. Och så eftersom det inte finns så många ögonvittnesskildringar så får det där ett, liksom, en väldigt stor roll. Kanske också för att vi tycker att det skulle vara så coolt om kvinnor kunde göra vad de ville på den tiden, men inte idag. Liksom. Så att det tror jag också spelar in i hur vi har förstått de här, liksom, texterna som faktiskt finns kvar. Och att vi gärna vill tro på dem och att de påverkar hur vi tolkar annat material också. Mm. För det finns ju inte så väldigt mycket arkeologiskt material som kan, liksom, belägga de här sakerna till exempel som de här personerna skildrar i de arabiska källorna.
Mm. Men vi har några också exempel på att kvinnor kunde skilja sig i Skandinavien från sina män. Så på så sätt så är det ytterligare ett tecken på att det fanns någon slags, men inte alla och inte alltid, kanske man ska få lägga till. Och Al-Tatushi då, som också är en sån skribent som reser runt, han verkar också vara lite fundersam över det här, vad skandinaverna pysslar med sina kvinnor egentligen.
Ja. Och han bekräftar ju delvis det som Al-Ghazali säger då. Men där kan det ju vara, vad ska jag säga, muslimska traditioner som har spelat in, att de kan ha läst varandra och så. Så det kan finnas ett beroendeförhållande där. Men han kommer ju till en sydlig vikingastad, alltså Hedeby, och beskriver deras seder i den här staden. Det är ju en av de största städerna då som finns i Norden under vikingatid. Men jag tänkte på just det här med att kvinnor kunde vara mäktiga. Det har vi arkeologiskt stöd för vi har ju, alltså, den rikaste graven som finns i Norden i Josebergfyndet. Som man hittade, man grävde ut en gravhög runt 1890-1900 och fick fram ett stort skepp som är välbevarat, som vi kan titta på när vi åker till Oslo, till Bygdøya. Och där är det två kvinnor som är begravda i det här skeppet, och gravgodset, det är osannolikt, det är vagnars ledar, det är hudar, det är en lång textiltapet. Det är fantastiskt mycket fint material där, så det är att kvinnor kunde vara mäktiga. Och vi har också det här begreppet om myndiga änkor. Och de kunde ha makt utanför tröskeln, alltså att de kunde spela en roll på en mer offentlig nivå. Mycket i samhället handlar ju om arv. Rätten förstfödde sonen var det som ärvde odal jorden, och det var viktigt då att det var den sonen som var inom äktenskapet. Så det var ju farligt på ett sätt om en hustrun låg med andra män och sådär. Man kunde komma och göra anspråk från en annan ett, eller tvärtom också för den delen.
Och om man jämför då med den muslimska kulturen samtida. Du beskrev att det var nog en kulturchock, det här, kulturkrock. Hur såg det ut hemma i kalifatet med kvinnornas möjlighet till att ha inflytande?
Ja, det var nog lite som Olle säger, att de kunde säkert ha mycket att säga till om i hemmet. Men ytterst så var det ju mannen som bestämde enligt alla de muslimska lagskolorna också. Så att han hade ansvaret för familjen och också bestämde över sin hustru eller sina hustrur. För en man kunde ju ha upp till 4 hustrur. Och en kvinna kunde ju enbart ha en man, såklart. Så det var ju väldigt, väldigt stora skillnader. Och det finns också rent juridiskt den här idén om att om man har sex utanför äktenskapet så kan man bestraffas med döden. Så där var det ju väldigt strikt då, så att det kan man ju verkligen tänka sig om någon har den bakgrunden, att de ser ett annat samhälle och män och kvinnor kan umgås mycket friare. Att det nog sticker i ögonen eller är fascinerande, ja, också.
Eftersom dessutom Ibn Fadlan antyder det både i hur de ligger med vem som helst och var som helst lite grann. Det beskrivs hur kvinnorna verkar i Skandinavien få mer frihet än i sina hemland. Då kan man, när man lägger ihop de här källorna, eventuellt förstå att det måste ha varit ligga någon sanning i det, men att det eventuellt överdrivs för att det är en sån kontrast mot hemma i kalifatet eventuellt. Även han Tatushi då i Hedeby beskriver ju hur de här skandinaverna beter sig, och till och med också att de sjunger som hundar. Om det nu är...
Sjunger som hundar?
Ja, att de låter som hundar när de sjunger.
Olle, vad betyder det då?
Nej, men... Bara alltså en association det, att vi har uppgifter just om de här bärsärkarna och ulvhednarna, att när de ska ut i strid så ylar de, och det antingen är det björnens läte som man använder sådana verb, alltså när man beskriver det här lätet, eller så är det vargens läte. Så det kan ha kommit. Men sen så finns det ju hos Adam av Bremen, det finns såna här etnografiska stereotyper, schabloner som går tillbaka till Herodotos, alltså på 400-talet före Kristus i Grekland, med föreställningar. När Adam av Bremen beskriver nordborna så är de enögda, hoppa på ett ben, ha hundhuvuden och så vidare. Så det är också ett sätt att demonisera den andra, att göra honom, och hunden har ju en speciell symbolik i islam, och att kalla någon för hund kanske var ännu värre. Hundhedin finns det som ett skällsord också i nordiska källor, men i islam.
Ja, vad har hunden för sin symbol i islam?
Eller symbol, ja det är, en hund har väl inte betraktats som helt ren och så. Och det här att ha hund som husdjur har man ju tidigare inte haft till exempel. Fast idag är ju det annorlunda såklart. Men det finns till exempel i berättelser från profeten Mohammed att han till och med gav bröd till en hund, för det var ju en levande varelse fast kanske lite lägre nivå och så. Och att jag kallar någon för hund eller så här, vad säger man, Ibn al-Kalb, hundens son, det är en ganska grov förolämpning till exempel. Så om det kan ha något med det att göra då, eller så gillar man inte sångstilen helt enkelt.
Men skandinaverna beskrivs inte bara som några slags smutsiga vildar. En spännande skildring som kanske kan ge oss lite information om den skandinaviska kulturen kommer från tidigt 900-tal om staden Berda, som var en välmående stad i provinsen Aran i det nuvarande Azerbaijan. Det är en av de mest betydande städerna i abbasidiska kalifatet just då och berömd för sin silkesproduktion. Och trots att staden låg ganska skyddat så lyckades ruserna på grund av sina vikingaskepp inta staden enligt Ibn Miskava. Förutom rusernas stridsteknik så beskriver han också deras krigsmoral, och det är kanske det som är mest spännande med berättelsen. Vi är skyldiga att uppföra oss väl mot er och ni att lyda oss, ska alltså ruserna ha sagt. Ruserna gick alltså inte på attack mot de civila, men när ruserna tågade ut mot de olika muslimska härstyrkor som sen anföll staden igen och slog tillbaka dem, så passade invånarna flera gånger om på att rusa ut bakom dem och kasta sten och ropade att Allah är stor. Till en början uppmanade ockupanterna tålmodigt invånarna att bara sköta sig själva och inte lägga sig i deras mellanhavanden med landets styrelse. De som ville leva i fred följde detta råd, särskilt det förnäma i staden, säger Ibn Miskava. Men massorna, de fortsatte att angripa ruserna när de kom på nya anfall. Till slut tröttnade erövrarna och gav folket 3 dagar att lämna staden. De som hade lastdjur gav sig av, men många blev kvar. Och när den 4:e dagen kom tog ruserna sina svärd, dödade många människor och tillfångatog andra. De låste in dem och begärde lösen för att släppa dem. En kristen skrivare i staden tog nu på sig att vara medlare och man kom slutligen överens om att varje man skulle köpa sig fri med 20 dirhem. Vissa gick med på detta och blev fria, andra vägrade och sa att skrivaren, kristen kristna, bara hade velat likställa muslimer och kristna när det gällde att betala tribut. Då tappade rusarna tålamodet fullständigt och dödade alla, förutom ett fåtal som lyckades fly längs en kanal och några som i sista sekund lyckades köpa sig fria med stort sett allt de ägde. Sen övertog erövrarna kvinnorna och ynglingarna och påbörjade kärleksförbindelse med dem eller gjorde dem till trälar. Allt detta återigen berättat av Ibn Miskaba. Al-Marzuban Ibn Mohammed gjorde ständiga försök att ta tillbaka staden. Men inte ens när han lyckas samla ihop 30 000 man lyckas han med det. Utan varje gång han gick till anfall så blev han tillbakaslagen av försvararna, det vill säga rusarna. Ända tills Allah själv ingrep. Plötsligt blev nämligen rusarna sjuka. De hade ätit för mycket av landets frukter och snart utbröt en epidemi som dödade allt fler av dem. Kanske rörde det sig om dysenteri, men när de var tillräckligt decimerade lyckades Masurban döda 700 av dem från ett bakhåll i samband med ett av attackerna. Därefter drog de sig tillbaka till stadens fästning, dit de samlat proviant i stor mängd. Till slut hade den här epidemin gått så hårt fram bland inkräktarna att de gav upp. En natt samlade de ihop allt sitt rov i form av dyrbara saker, kläder, kvinnor, ynglingar och flickor och begav sig till Kura, en stad lite längre bort. Där låg deras skepp och väntade. Och efter att ha delat sitt byte med dem som vaktat de skeppen seglade de sedan iväg. Allah hade alltså räddat muslimerna från rusernas ogärningar, konstaterar Ibn Miskaba. Av den här berättelsen kan vi få en idé om hur många rusiska invasioner och maktövertagande eventuellt kunde gå till. Men också lite regler för tribut. Samt att dateringen gör att vissa vill sätta ihop den här händelsen med det Ingvarståg som vi tidigare pratade om. Det är också anmärkningsvärt hur denna krönikör, som inte på något vis bör känna sig allierad med rusarna, ändå inte helt svartmålar dem, utan beskriver hur skickliga krigare de är och deras försök till parlamentarism. Men då använde jag två osynliga citationstecken när jag kallar det för parlamentarism. Den här heden och lojaliteten som beskrivs här men också på andra platser. Är det någonting du känner igen, Olof?
Absolut. Det här och just i militära kontexter så var det extremt viktigt med lojalitet och hela den symbolik som avspeglas egentligen i Valhall-mytologin med Oden i högsätet och Einherjarna som sitter. Det är alltså följet och krigare försten. Och i de här följena så hade man familjeliknande band som man använde epitet som bröder till exempel för att i strid så måste man vara så lojal mot varandra att man inte svek om någon blev utsatt. Och vi har några spännande runinskrifter som nere i Skåne bland alla annat Sarflo Eige att Uppsölum, han flydde inte vid Uppsala, vilket syftar på slaget vid Fyrisvallarna, att där kommer den här etiken, moralen fram, alltså att man måste vara lojal mot sina medbröder i kampen då. Så nu minns jag inte vad du ställde frågan om. Kände jag, nu fladdrar jag ut sådär väldigt mycket.
Nej, det var precis det jag frågade om. Ja. Att den här bilden som vissa av de här muslimska resenärerna har om att de är lojala. Ja. Och,
jo, det tror jag, det ligger någonting i det, absolut. Så,
för det tänker jag, det var ju tidigt ett så här väldigt fint och viktigt så här värde för muslimen också, så det var ju kanske imponerande att att se det här. Medan muslimerna pratar om att man ska ha lojalitet mot alla andra muslimer och den muslimska gemenskapen. Men här blir det mer som en etnisk grupp. Mm. Så det skiljer sig åt. Men det var väldigt centralt värde för dem också tidigt i islam.
Och de verkar ju ha fått ut en hel del av varandra. Så därför var tvungna att samarbeta på olika sätt. Vad tror ni att det är den primära anledningen till att de står ut med varandra och börjar ett sådant samarbete?
Det är väl handelsverksamhet skulle jag tro. Jag kan tänka mig också att det säkert fanns en väldigt bra så här, infrastruktur som de kunde liksom inlämma sig i om de betedde sig någorlunda på ett sådant sätt så att folk kunde acceptera deras närvaro. Så säkert var de ju ändå ganska stationära och var det inte i Fadlans berättelse så stod det om att de bygger upp sina hus och så. Så att det är inte bara att de paddlar runt i sina båtar och röjer och åker hem liksom, utan att de är på plats.
Och det är en aspekt som vi kanske inte har kommit in på, det är ju att man har blivit mer och mer medveten om de här rusen, att de har integrerats med den lokala ortsbefolkningen, med de här turkstammarna. Och vi har en isländsk kollega, Thorir Jonsson Schraundal, och han har skrivit mycket om det här och han argumenterar till och med för att Ibn Fadlan, de ceremonier och seder som avspeglas i den berättelsen kan härröra från lokala seder som inte alls har något med nordbor att göra. Men han har blivit motsagd utav Neil Price och auktoriteter då som menar att det stämmer så väldigt bra in med den materiella kulturen som finns i Norden med skepps- och båtbegravningar och så vidare. Men jag hade en annan sak som jag gärna ville komma in på, och det är just det här att beskriva den andra som vi har i de här arabiska källorna, och det är att man också får räkna med att det kan finnas ett mått av självkritik också, kritik mot den egna traditionen när man idealiserar den andra. Och då tänker jag framförallt på romerska historieskrivning då, bland annat den här Cornelis Tacitus när han skriver om Germania, om germanerna, germanska stammarna, då idealiserar han dem, och det har man tolkat då som en slags självkritik då mot det degenererade romerska sättet att leva då, ja, allt har gått till omoral och så vidare. Men det har jag inga belägg för att man skulle kunna, men man kanske ska ta hänsyn till den aspekten ändå i de här arabiska texterna också. Att det kan
jag kan tänka mig att Ibn Fadlan var nog ganska nöjd med att komma från civilisationens höjdpunkt och vara omtyckt av kalifen. Men de senare källorna vet man ju inte riktigt. Nej. Det kan ju också vara en kritik mot att det var konservativt i samhället och så. Även fast det var väldigt öppet i liksom Iberiska halvön också. Man pratar ofta om att det var så här förståelse mellan de här olika liksom grupperna. Kanske på ett sätt som är lite överdrivet optimistiskt och positivt. För det fanns ju också många konflikter och så.
Alltså, det fanns helt enkelt interna konflikter utöver dem med till exempel bysantinska rike som vi pratade om förut. Det finns strömningar i ett sånt stort rike, olika typer av tolkningsföreträden som vill ta olika plats, och att det eventuellt skulle kunna synas i historieskrivningen också i vissa fall kanske.
Och, alltså när vi ägnar oss åt källkritik som Då tar vi ju alltid med vad finns det för syfte, vad finns det för intention bakom det här, vem är mottagaren, vad tycker mottagaren om att höra och så vidare, vem riktar jag mig till när jag skriver. Men jag håller med Ibn Fadlan, han är nog lojal mot sin egen tradition, och det framkommer ju väldigt tydligt i den här berättelsen. Men som historiker så är det ju så att man vill bedriva källkritik och vrida och vända, och att man förstår att det är historiska produktioner som vi har att göra med. att det är konstruktioner och att det inte speglar bara en verklighet, en historisk verklighet, utan det är någon som har ett syfte och skriver med en viss intention. Då, så.
Och att man har träffat då de här kulturerna runt om i Europa, det har man ju bekräftat sig av på olika sätt. Till exempel då fyndmaterial som man hittar på. I Skandinavien så är det ju väldigt vanligt med till exempel arabiska silvermynt från den här tiden. Vad kan det berätta?
Jo, ni hade Charlotte här tidigare och hon är ju specialist på Birka och handeln österut. Och man har ju hävdat att Birka var en transitstation helt enkelt mellan öst och väst. Så varor fördes på floderna upp till Birka och sen så skeppades de vidare ner mot det karolingska och senare otonska riket, till frankerna, till England och så vidare, ända ner till det iberiska halvön också. Så, och vi har ju arabiska, mycket arabiska mynt i Norden, och det vittnar ju om de här kontakterna väldigt tydligt. Jag är ingen specialist.
Men där tänker jag, är det liksom ett belägg för direktkontakt, eller kan det vara det att man hade handelsstationer, att de här liksom sidenvägen och alla vägar som gick kors och tvärs, att det där handelssystemet ändå verkar vara ganska etablerat, så man handlar under vägen och kanske inte behöver åka ända till Bagdad till exempel.
Så kan det vara.
Det finns idéer också om att de här religionerna, för det finns exempel på hur skandinaverna blandar sin religion med kulturer de möter längs med sina handelsvägar. Fungerar det på samma sätt? Har man någon tanke kring hur det har fungerat med islam där?
Alltså, jag måste börja då med vikingarna i västerled, och där har man ju, för det första, om man skulle bestämde sig, om man var nordbor och ville gå över till kristendomen, så ett dop var något helt annat än vad ett dop är idag. Det kunde ta flera år att man gick och lärde sig om tron och så vidare. Men det vikingarna gjorde då, det var att de gjorde något som kallas för primsigna, det vill säga att de genomgick ett halvt dop. Och syftet var att de skulle kunna uppträda på handelsplatser, kristna handelsplatser. Alltså att de måste ha någon anknytning till det kristna folket för att kunna vistas där. Och faktiskt vet jag inte hur kontakten, om vi har någon sån beskrivning av hur man hanterade mötet från muslimsk sida och inte heller från skandinaviskt håll, utan vad känner du till någonting, Susanne, om hur muslimer behandlade folk som man handlade med?
Nej, men däremot tror jag ju att det skulle vara lättare att handla med dem som påstod att de var kristna än politister i alla fall. Ja. Om det bara handlade om handel, ja, så var det nog lättare. Men jag känner inte heller till att det finns någon historia om att någon skulle ha konverterat till islam, vilket ju vore väldigt enkelt, för det är bara att upprepa trosbekännelsen.
Precis. Och i islam har vi ju det här al-kitab, alltså bokens folk. Och där man judar, kristna och muslimer hade ett särskilt förbund. Och om jag inte missminner mig, så Zoroastrier, alltså de som hade den gamla forniranska tron, också kunde räknas till det här bokens folk. Men, och där var det, gick det bättre med interkulturella kontakter då. Men som sagt, jag har väldigt dålig information om mötet. Alltså.
Men jag tänker, din fråga, var den också det att om de tog till sig trosföreställningar och så från andra och blandade upp i sin egen...
Ja, just det. Liksom... Det var så du var... Ja, just jo. Det. Där, jo. Och ställ frågan igen. Så kan,
men Olle, kanske blev... lite vid kristnandet, om ja. Det, hur det påverkade...
Jo, Alltså det finns ju något inom religionsvetenskap som vi kallar för synkretism eller religiös akkulturation. Och det är ju att religioner aldrig existerar i ett isolat, utan de har alltid en kommunikation med omkringliggande kulturer och andra religioner. Och synkretistiska fenomen kan vi se bland annat i den tidiga kristendomen, där man upprätthåller vissa ritual och så vidare. Men att man skulle blanda in hedendom i islam,
det är ju otänkbart.
Ja, de här islamiska gudarna som fanns på arabiska halvön och så.
De blev ju krossade och mer eller mindre bortredigerade ur källorna också.
Ja.
Så att,
och i vissa fall så kallar ju just de muslims lärda nordborna för majus, som betyder typ ljus. Ljuset tillbedjande eller liknande. Och då har det funnits tankar kring vad det kan betyda. Vissa vill få det till att det är ett annat ord för hedningar. Alltså man tror på himlens stjärnor och massa gudar. Men också på kremeringen. Att det är ett vanligt sätt att begrava sina nordborna, medan det är strängt förbjudet i islam att kremera kroppar på den här tiden. Så där är det också en slags kulturkrock religiöst, som kanske till och med sätter namnet, benämner ett helt folk i vissa fall, eller som ett smeknamn i alla fall.
Mm.
Jo, det är ju så att religioner har ofta ett behov av gränsdragningar, och just behandlingen utav de döda är väldigt viktigt. Och även de kristna förbjöd eldsbegängelse då, och det framkommer i de tidiga lagarna bland annat att man ska begrava de döda på kyrkogårdar och att de ska jordas och öst-västlig riktning och så vidare. Så det är viktigt för den religiösa och kulturella identiteten helt enkelt. Och det fanns säkert många, många andra sådana kulturella, religiösa symboler som markerade den här gränsen då.
Och det verkar ju också ha funnits ett annat behov beroende på syftet med, alltså man använder religionen som ett politiskt grepp eventuellt.
Ja, absolut. Och det har man väl gjort i alla tider och så än idag.
Ja. Mm. Och de kristna, jag håller på att skriva en bok om det just nu, de var också måna om att krossa de hedniska gudabilderna, förstöra templen och utradera mycket av de äldre traditionerna. Men trots det så sipprar vissa sedvänjor in i kristendomen, rituella formler och högtider, drick som man hade under blotet och så vidare.
Just det. Det är ju också en intressant aspekt. Det finns ju en sån källa om när Vladimir den store till slut förstår eller inser att av politisk vinning måste han välja någon av de stora religionerna för att alliera sig med någon av folken söderut, det vill säga de kristna bysantinerna eller det arabiska muslimska kalifatet, och skickar därför, ber om sändebud från båda, och väljer till slut bort då islam, för han säger att om man inte får dricka, då är det ingenting för ruserna. och det kanske också säger någonting i den här kultur snarare än religiösa.
Ja, precis.
Det är ju pragmatiskt, verkligen.
Jag tänkte också nämna, det finns en muslimsk resenär, krönikör, som heter Sharaf Al-Zaman Marwazi, om jag uttalar det någorlunda. Han beskriver nämligen att han stöter på skandinaver som har konverterat till islam. Och det här är ju svårt att veta. Men att skandinaverna själva tog till sig religioner och kunde lägga till gudar, det verkar ju verkligen ha varit en sak. Men vet man om man tog till sig den muslimska guden Allah?
Ja, det har jag inte hört om. Och med tanke på att islam är så strikt monoteistiskt, så är det svårt att tänka mig det om man inte konverterar så här på riktigt då. För att då kan du bara ha en gud. Du kan inte ha liksom en islamisk gud vid sidan av en massa andra gudar. Så att det har jag lite svårt att tro.
Men där finns det ju, när det gäller kristendomen så sägs det ju att, eller det beskrivs hur man tog till sig vite Krist och han blev en i Pantheon, och det finns en skald, Helge den magre, som han trodde på den kristna guden, men vid sjönöd så tillbad han Tor. Så att man verkar under en övergångsfas ha liksom tagit till sig delar av kristendomen. Men sen den kristna läran är ju också exklusiv, precis som islam, att man bara tillåter en gud. Och det finns ju tecken på att man hade problem med triniteten, bland annat om man gjorde en distinktion mellan fadern, sonen och den heliga anden. Och det finns skaldedikter som tyder på att de inte gjorde det, men det finns också belägg för att de höll sär fadern och sonen, så man förstod. Men huruvida det var flera gudar eller om det var av samma väsen.
Så. Eller vad folk faktiskt förstod. Men sen tänker jag, när det gäller islam, så det sades väldigt tidigt också att den absolut största synden en muslim kan begå är att liksom sätta andra gudar vid Guds sida, att vara politist eller hävda att någonting annat än Gud har makt. Så att det skulle vara liksom väldigt tvivelaktigt om det skulle få förekomma i sådana miljöer. Då. Men jag har inte läst den där källan, så jag ska inte säga för mycket. Nej. Om.
Och jag inte heller, jag kände inte till den faktiskt, så det var kul.
Får vi hemläxa här?
Får vi hemläxa, ja. Intressant.
Tack snälla Olof Sundqvist, professor på Stockholms universitet, religionshistoria, för att du delade av dina kunskaper och var med i vårt sista bonusavsnitt.
Tack för att jag fick komma.
Och självklart också, tack snälla Susanne Olsson, också du professor på Stockholms universitet i religionshistoria.
Tusen tack.
Ja du Fritjof, resan tog oss till Särkland. Var resan som du hade tänkt dig för några månader sedan?
Den var som jag hade tänkt mig och mycket mer. Känns som jag har proppat skallen full med ny fakta om vikingar.
Ja, jag tycker att det var jättekul att få ihop så många experter och så många bra avsnitt faktiskt. Och från det här avsnittet kan vi ta med oss att det finns en del historiska källor, även fast de är ganska få. Och de bevittnar en kontakt som geografiskt är ganska långt bort, men inte alltid kulturellt. Fyndmaterial och runstenar är också sådana saker. Ingvarstenarna, men det finns faktiskt också en runsten vid Dnepr som är uppställd av skandinaver från vikingatid. Vår resa tar slut för denna gång. Och förhoppningsvis slutar den inte som för skandinaverna i Berda, med att vi föräter oss av frukt eller kanske av julmat i vårt fall. Vi kanske får komma tillbaka med en säsong 3. Du har lyssnat på Vikingapodden. Följ oss gärna på Insta. Skriv gärna ett mejl till podcast@thevikingmuseum.com och kom gärna och hälsa på oss på The Viking Museum på Djurgården i Stockholm. God jul och god jul!